Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi!
Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack, avsnitt 54. Det börjar bli några stycken, men vi är ju egentligen bara halvvägs, för vi ska ju köra vår serie på 100. Ni vet ju där ute att jag är föreläsare och rådgivare. Och ska jag lägga mig plats så är jag väl någonstans i kanske division 7 mot Champions League-branschen vi har tagit in idag. Föreläsarnas föreläsare i Sverige, Kjell A. Nordström. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Du, glad att du är här. Min bransch liksom, vad ska man säga. Ja, men du har stickit ut och gått i bräschen. Mycket du har gjort i åratal är det jag gör nu, så att jag tittar mycket på nästan tacka liksom det du har kratt upp åt oss andra, och också internationellt. Dagens avsnitt kommer ju vara, det går ju inte att ha ett avsnitt idag, inte prata om corona. Men jag tänkte att istället för att vi är två killisande killar som sitter och analyserar vad Tegnell och alla andra gör, det gör de bra utifrån det de kan. Jag tänkte vi ska prata lite för och efter istället. Mm. Så under, det får de andra prata om. Så löser du och jag vad har varit innan och framförallt vad, kanske, vad trovet kommer att bli efter.
Utmärkt.
Du, kort, jag drar bara lite om alla, lite short story, inget långt vem jag är, jag har mitt emot mig då. Kjell A. Nordström, A-et som vissa brukar, vad står det där för är då?
Anders.
Så har vi tagit av det. En svensk företagsekonom och författare. Gjort över keynotes i över 100 olika länder. På den fina listan, The Global Gurus Top 30 Management, så har varit rankad på nummer 23 på den globala listan. Och nummer 5 i Europa. Över 25 års erfarenhet från att jobba med olika multinationella företag och varit rådgivare för många, många bolag. Skriver 4 böcker. Funky Business, som jag tror väldigt många av er har läst. Karaoke Capitalism. Funky Business Forever och senast nu Urban Express. Där vi ska prata lite om nye gud. Och att det faktiskt finns ställen, apropå min dialekt, Gotland. Ska vi också prata lite om.
Absolut.
Och också apropå talare, så sent som några månader sedan fick hederspriset bland föreläsare 2019 på den stora talargaran.
Det var kul.
Du har hinnit med lite genom åren.
Ja.
Och det är faktiskt därför du sitter i den här stolen. Att vi ska prata lite om vad har vi haft. Du har sett, du har varit med om mycket genom åren. Vi pratar finanskris, men vi pratar ännu tidigare saker.
Ja.
Vad kan vi känna igen oss, men framförallt vad har det blivit och vad tror du kommer bli framåt?
Ja.
Känns som en bra agenda.
Utomordentligt.
Du, jag börjar alltid bara för att vi ska, inte för du oftast brukar, men kom igång lite. Lite, jag börjar en mening med några ord, du avslutar den så kort och koncist som möjligt.
Okej. Okay.
Jag, Kjell A. Nordström, tycker att mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är
att sova.
Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är
att läsa.
För mig gick det som mest åt helsike inom ledarskap när jag
var i Kina.
Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapskonflikter genom att
stirra på dem. Nej, att låta tystnaden verka.
Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av
reflektion.
Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av.
Göra.
Den kommer vi ta följdfråga på. Jag tappar min motivation när
allt för mycket ohälsa gör sig påmint.
Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla
förmågan att snabbt säga nej.
Och jag är så glad att du snabbt till den här podden sa ja. Apropå det svaret. Du, jag tycker konflikter är
skapande.
Mm. Jag lär mig mest inom ledarskap när jag
tittar på andra.
Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är
Att tjata på människor.
När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på...
Då gör jag.
Och om jag ska beskriva mig själv i mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara?
Då är jag en bil och en tysk bil.
Mm-hmm. Förklara mer och varför?
Jag är ganska snabb, drar med mig de andra bilarna på autobahn. Det är rätt hög kvalitet, den stannar ganska sällan den här bilen. Den är rätt så rolig att titta på, men inte sticker i ögonen. Det är ingen italiensk bil, det är en tysk bil.
Ja. En följdfråga, vilken av de tyska bilarna? För det är också en särskiljning.
Ja, det är sannolikt en Audi.
Mm. Du, två följdfrågor direkt, som jag slår ihop det. Du sa det första var att chefer borde göra mindre av att göra. Och när du inte tänker vad du ska tänka, då tänker du på att göra.
Ja.
Hur hänger de ihop?
Ja. Det finns en motsättning mellan tanke och handling. Det är väldigt svårt att tänka samtidigt som man gör. Och det gäller ju alla människor, inte bara mig. Och i någon mån kan man säga att handling driver ut tanke. Man gör och sen somnar man, för man är trött när man har gjort så många saker. Det är ju rimligt, fatta beslut, har möten, fatta nya beslut, blir informerad, fatta beslut, somnar. Och det där ger ju då begränsad tid för reflektion och att hitta mönster i saker.
För du sa ju också så här att du löser de tuffa ledarskapssituationer genom tystnad.
Mm.
Och att du tycker fler chefer borde göra mer av reflektion.
Ja.
Men i dagens informationstäte veckor vi lever i,
ja,
där det överröses nästan med information overload, så är det kanske inte lätt att få tystnad eller reflektera, vilket vi behöver göra mer av.
Och egentligen så tror jag det är två saker man behöver komma ihåg om man ska ha ett bra liv och vara en bra ledare. Det är att kunna skilja på huvudsak och bisak. Och klarar man det så kommer man att få en bra karriär och ett fint liv. Det är bara det att det är lätt att säga det, men det är svårt att göra i praktiken. Vad är en huvudsak och vad är en bisak när det gäller barnen till exempel?
Och i dagens tider, självklart alltid varit viktigt, men framförallt under den pandemitid vi har nu, att kanske inte mer viktigare vad vi inte gör just nu.
Det är precis det som är trixet, att vi... förväxlar ibland, det tror jag är rimligt för övrigt också, att vi gör ett förväxlingsnummer. Vi tror att arbete innebär så att säga att man rör på kroppen eller att man blir trött. Så som en del människor tror till exempel att man ska vara trött när man har varit på träning. Det ska man inte, då blir man bra på att vara trött så att säga. Vi människor blir ju bra på det vi gör. Och går man då till träningen och gör sig själv trött så blir man bra på att bli trött. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att det är bra träning, för det är något helt annat. Och det här är samma sak. Arbete förknippar vi med att det ska hända grejer. Så att säga. Agendan ska vara fylld och nu jävlar och jag har dragit av 4 möten redan innan lunch och sådär. Men det är ju inte nödvändigtvis det man ska göra. Det är det man gör, men det är inte nödvändigtvis det som är den nyttigaste användningen av tiden kanske.
Jag vill bara titta på alla dessa digitala möten som en ganska stor del har sagt nej, 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 vi ska ses. Jag ska åka till Tyskland eller Österrike för en timmes möten.
Ja.
Men helt plötsligt när det hamnar från nice to have till ett must have så funkar det Zoom-mötet och team-mötet.
Dessutom så är det ju med Zoom, jag ska säga något om det där alldeles strax, men Zoom och de andra fungerar som teknik har gjort så många gånger tidigare. VHS-spelarna, CD-spelarna, de blev ju inte bra förrän vi började köpa skivor i stora mängder. För det är väl ingen som vill produktutveckla något som du kommer att sälja i ett fåtal. Men när vi, lyssnarna, började ösa på och köpa hem de här, då kommer det in pengar, då startar produktutvecklingen, då börjar man anpassa maskinerna och de blev fort mycket bra. Det är klart att det kommer att bli så med de här plattformarna. De kommer fort att bli mycket bra. Nu. Men vi börjar använda dem i stor skala.
Ja. Utifrån en huvudrubrik, det som har tagit oss hit kanske inte tar oss dit. Om vi håller utifrån det. Att
vilken bra rubrik, ja.
Och med underrubrik på omdefinition av ord och betydelse.
Ja.
För att vi bara kan ta ett ord om det Zoom gör är ju att ses. Att ses har vi gjort sedan forntiden. Att ses kommer vi göra i många tusentals år till. Bara frågan, vad är att ses?
Yes.
Vad är att lyssna på musik? Precis som du har gått in på. Det tänkte jag vi ska prata om. Och i och med att du har sån lång historia liksom från 90-talet och jobbar på handel och tittar på många multinationella bolag. Vad, för du har nämligen, för att citera dig, så har du sagt att ja, men den här pandemin förändrar oss fundamentalt. Alltså allt fundamentalt. Och det gjorde inte finanskrisen på samma sätt.
Nej.
Jag tycker vi tar lite reflektion kring det då.
Ja.
Finanskrisen, pandemin, skillnader.
Finanskrisen startar med att det blir fel i maskineriet. Det finansiella maskineriet. Hjärtat i kapitalistiska maskineriet. Om man så vill, där finns det en massa kugghjul som tickar och går hela dagarna. Och ska göra det enligt ett visst mönster. Och när finanskrisen kom så är det ett tekniskt fel i det finansiella maskineriet. Som gör att det finansiella maskineriet faktiskt låste sig. Vilket är mycket märkvärdigt. Det blev stopp.
Det var inte gnissel utan det var stopp.
Det blev stopp. Ungefär som man kastar in en träsko i ett kugghjul. Så bara tvärstopp. Och det ställdes inte ut några lån. Det fanns ingen finansiering. Scania, om jag minns rätt, jag träffade chefen för Scania. En eller två dagar efter att krisen hade börjat. Och han konstaterade att det är absolut stopp. En order hade kommit in. Helt enkelt därför att det finansiella maskinet stoppade. Precis som man tänker sig ett stort maskineri. Det påverkade ju inte så mycket dig och mig och vårt umgänge och frukost och gå på bio. Det kan man ju inte säga. Det här börjar ju i en helt annan ände. Det börjar med ett virus som förändrar ditt och mitt och alla andra människornas beteende. Låt oss kalla det utifrån och in då i den meningen. Utifrån om man ser det från den ekonomiska maskineriets horisont. Och som sen tar sig in i maskinen och börjar påverka kugghjulen och hur de rör sig. Så det är verkligen 180 grader kommer från ett annat håll, den här krisen.
Vi togs ur finanskrisen.
Ja.
Det är konstaterande.
Ja.
Jag gjorde en jämförelse med dagens coronakris lite som en feber. Vi vet inte om vi har 39 eller 41 grader. Vi vet inte när det är över. Vi vet att det kommer gå över.
Mm.
Vad kan vi lära oss från hur vi tog oss ur finanskrisen? Finns det någonting i det som vi faktiskt kan lära oss eller ta med oss den dagen vi börjar se att vi tar oss ur coronakrisen? Fast det var 180 graders skillnad på hur vi kom in i dem.
Rent tekniskt, ja, vi kan lära oss lite från finanskrisen. Jag kan ta några exempel. Hur stater och företag hanterar säkerheter som man får in i stora mängder. När långivare misslyckas med att betala så får man in fastigheter, ett spa, en fiskfarm och lite andra grejer som man plötsligt blir ägare till om man är Handelsbanken eller någon annan bank.
Gottelådan.
Och då får man en väldigt trevlig gottelåda och då är frågan hur ska Österrike, om staten Österrike får in såna här verksamheter och blir ägare, delägare eller helägare inom avveckla och hantera. Det gjorde vi mycket skickligt. Väldigt, väldigt skickligt. Det kan vi absolut ta med oss från den förra krisen. Nummer två, att agera snabbt. Vi agerade snabbt under finanskrisen och jag måste säga att jag är imponerad av våra ledare världen runt, oavsett politisk inriktning, i hur snabbt man tog tag i krisen och agerade och uttalade det också mycket tydligt. Nu gör vi de här stödordningarna, kontroll gör vi sen. Vi börjar inte med en utredning, vi börjar inte med att fråga oss om det här är det lämpliga, vi börjar inte med en debatt, vi tar ett beslut, vi rullar ut det. Vi granskar sen. Tyskland gjorde det, Sverige gjorde det, land efter land efter land. Valde samma policy så att säga.
Och det tänker oss också det före och efter. För innan, före så sa vi, nej men över partigränser, svårt att komma överens. Det skulle ta lång tid. Och vi tyckte så pass olika. Men titta nu, det går att ta beslut tillsammans.
Mm, det gör det.
Och då är det ju också intressant, vad blir det för efter det här? När det faktiskt bevisligen går att lösa det här. Det fanns pengar, etc.
Mm.
Det går liksom inte bara att säga, nu ska vi tillbaka till normalen när vi inte ska komma överens och jobba tillsammans. Tillit är ju ganska intressant hur vi i Sverige har applicerat en tillitsmodell kontra andra länder apropå ledarskapets finaste form.
Mm-hmm.
Vad är dina tankar kring det, för och efter?
Tillit, ja. Jag ska säga något om den där tilliten. Men jag ska också säga något om kris i största allmänhet. Som ju är finfint för ledare som arbetsmaterial. Om man jämför med en konstnär så behöver ju konstnärer lera eller oljefärger och en panå. Man behöver ett visst arbetsmaterial. Kris är ett väldigt fint arbetsmaterial för en politisk eller ekonomisk ledare. Även en militär ledare. Man kan vara terrorist också, man kan vara ledare även där. Det vill säga att deklarera kris, att det kommer en kris och att använda den dynamik och kraft som finns i att vi människor då förenas i någonting. Som gör att vi plötsligt står där sida vid sida och jag behöver inte förklara för var och en varför vi ska göra det här utan alla förstår varför vi ska göra det här. Och på det viset är ju coronakrisen pedagogiskt utmärkt. Alla förstår på en gång varför flygen står på marken. Varför vissa väljer att ha ungarna hemma från skolan behöver inte ytterligare förklaring. Varför vissa butiker på Hamngatan är stängda och varför några inte kan betala fullt ut hyra under den här perioden. Allt det här går att förstå utan någon vidare förklaring. Det är ju fantastiskt. Som arbetsmaterial för att få saker gjort fort. Och det visar ju på att ledare kan och bör använda kriser väldigt aktivt för att få saker gjort. Och det gör vi i liten skala, men jag tror vi skulle kunna göra det i väsentligt större skala.
Om vi tar fäst i just ledarskapet, i och med att det är en ledarskapspodd som heter Chefsnack. Vi hade en IT-krasch, yes. Vi har haft en finanskris och nu har vi en coronakris. Mm. Finns det någon X, Y, kanske Z-faktor som du har sett varit helt avgörande då i ledarskapet i dessa kristider?
Du tänker på nu, den här sista?
Ja, men också historiskt, erfarenhetsmässigt. Någonting som stack ut i ledarskapet som nu efteråt visar sig att det där var riktigt bra att vi gjorde. I och med att det är en praktisk podd det här.
Ja, vi är ju i en situation nu då ledare, politiska ledare från höger till vänster i nästan alla länder står sida vid sida. Det finns ju egentligen idag ingen opposition så att säga. Långsiktigt sett för ett demokratiskt system eller ett företag är det inte önskvärt att ta bort opposition. Men att under en period bli exekutiv, fokuserad på uppgiften, se till att få den gjort och ha utvärderingssamtalet sen. Det vill säga man har inte utvärderingssamtal under vägen utan nu gör vi och så utvärderar vi sen. Det är någonting som jag tror vi kan ta med oss och se att det fungerar inom sjukvård, hur den har ställts om. Det har vi ju alla fått uppleva, hur man har byggt sjukhus ute på Älvsjömässan, hur militären har byggt upp sina tält i anslutning till Sahlgrenska. Och hur plötsligt saker som kanske skulle ha tagit årevis gick att lösa på någon vecka. Vi får utvärdera sen.
Vi får utvärdera sen, för nu gör vi.
Nu gör vi.
Apropå Sveriges väg vi har valt. Mm. Det är absolut inte en podd där vi ska sitta och analysera vad som är rätt eller fel. Däremot så har vi valt faktiskt en ledarskapsfilosofi här uppe i Sverige som jag vet när jag är ute och föreläser i Europa. Man är rätt nyfiken på vad händer där uppe? Vad gör ni i Skandinavien? Man kan rabbla ett antal bolag. Och du som då har varit och föreläst över 100 länder. Mm. Kan du sätta fingret på vad har vi i det skandinaviska ledarskapet som är särskiljande och top notch?
Man brukar ju säga att vår rikedom eller den relativa rikedomen i de nordiska länderna, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island bygger på naturresurser, skog och gruvor och lax, olja och gas och sånt där. Och det gör det väl kanske till viss del. Men den största naturresursen om vi begränsar oss till Sverige i det här samtalet är då det som kallas för tillit till varandra, till skolan, till centralbanken, till Folkhälsomyndigheten, till Löfven och till allt annat som är vårt lilla samhällsbygge. Och tillit har då inte magiska utan väldigt praktiska effekter på ett ekonomiskt system. Det har skrivits hyllmeter med böcker om detta. Hur man i lågtillitssamhällen knappt kan sälja bilen. Därför du kommer att säga, jag vill ha pengarna först. Nej du, du får inga nycklar. Och så börjar de, vi litar ju inte ens på varandra så jag kan sälja bilen till dig. I ett högtillitssamhälle så gör vi upp det här, vi skakar hand, nycklar och pengar byter ägare. Det är inget större problem. När Sverige nu väljer att gå en egen väg med coronahanteringen så bygger det på att det bor svenskar, huvudsakligen i Sverige, med svenska vanor som har en hög tillit. Som gör att man behöver inte sätta ut poliser på gatan för att få människor att följa vissa rekommenderade regelverk. Utan vi kommer att följa de rekommenderade regelverken som föreslås av Folkhälsomyndigheten. För vi tror inte nämligen att Tegnell är tillsatt för han är kusin med Löfven. Utan vi misstänker att Tegnell är tillsatt för han är duktig på den här uppgiften. Och chefen för Folkhälsomyndigheten är inte heller korrupt. Så därför lyssnar vi noga på det de säger och tänker det där verkar väl rimligt. Då behöver det ju inte kallas in drakoniska kohorter med polis eller militär för att bevaka gatorna. Och att det krävs ett dokument för att visa att vi ska gå och handla. Vi följer rekommendationerna ändå. Det här skulle vara svårt att göra i Grekland. Svårt att göra i Turkiet. Svårt att göra i många länder där det inte finns motsvarande tillit till institutionen. Utan där det kommer ett förslag från en myndighetsperson. Och där man då kommer att säga, vet jag inte om jag, det där tror jag inte så mycket på. Man vet, de där kan ju ingenting.
Eller vems agenda de springer.
Ja, och dessutom så vet jag att hans examen, det har han ju från det där universitetet. De är ju helt korrupta, han kan ju ingenting. I vart fall inte om virologi.
Om vi vill sätta det till organisationer då. Mm. Så att vi inte blir för politiska.
Mm.
Vad, för det har varit en pendel också att i, apropå tillit, så har vi vilja mer och mer lite på våra människor. Vi säger så här, jag tror på dig. Men vi är över tid inför Q1 2020 aldrig haft så mycket kontrollrapporter som vi hade inför corona.
Mm.
Så jag tror på dig Kjell, men här har jag nya rapporter som ska bevisa eventuellt om du gör fel.
Mm.
Det är inte, det känns ju inte som tillit. Så vi har haft en, vi liksom fått vågor av vågor att kontrollrapporter och se till att, och det är inte riktigt till, man vill ha tillit men det känns inte som tillit. Tankar,
jag förstår.
Tankar?
Ja, många. Vad som är formaliserat och vad som inte är formaliserat varierar över tiden och ska göra det också. Nu går Sverige och nästan alla andra länder in i en fas av dramatisk internationalisering av våra samhällen och våra företag. På alla företag jobbar nu personer som har en annan bakgrund än helt igenom svensk. De har inte vuxit upp i Hälsingland. De har vuxit upp i Libanon, i Irak, i Nigeria, i Somalia och har i vuxen ålder eller i ung ålder kommit till Sverige. Tillit är inte naturligt givet på samma sätt för de här personerna, naturligtvis. Då måste i vissa fall rekommendationerna vara regler istället för rekommendationerna, som vi pratade om tidigare. Att man gör saker med automatik kan i vissa fall kräva här att man följer upp mycket noggrant och kollas om det har gjort. Och detta till hjälp för att alla ska fungera. USA är ett lågtillitssamhälle, a low trust environment. En ledare i USA är mycket tydlig. En ledare i USA som bjuder in till fest talar om att på min fest kommer man i jeans och t-shirt. Det står dresscode på alla inbjudningskort. Det gör det inte därför att de tror att man är dum i huvudet, utan därför att alla kommer från olika ställen i USA. Några är mormoner och några är kristna och några har bara bott en dag i USA, några har bott hela sitt liv i USA. Och för att göra det lätt så uttalar vi mycket tydligt vad som gäller. En extrem form av tydlighet. Och där man också mäter och följer upp att det fungerade. Och det här gör vi som en, delvis som en effekt av en dramatisk internationalisering nu av andra delar av världen. USA föddes så här. De var så här från början. Diverse. Vi håller på att bli det. Och kan då se att vi får styra, leda och kontrollera på ett sådant sätt så att det passar den nya flocken. Och vi kan inte anta att alla kommer från Hälsingland.
Vad är din? Finns det någon essens i någon sorts framgångskoncept kring att lyckas med tillit? Av allt du har sett genom åren?
Ja, det är ju egentligen någonting som, på holländska finns det ett roligt uttryck som säger att tillit kommer till fots. Men lämnar till häst. Och jag tycker mycket om det där, för det sammanfattar det på ett väldigt bra. Och visar också att det är något som man bygger i små, små, små steg i interaktion med sin omvärld. Man levererar på det man har sagt. Orden stämmer med handlingen. kontraktet och löftet jag ställde ut levererades och det levereras i tid. Och sakta, sakta, sakta bygger jag upp tillit till mina medarbetare, till de jag lever med om det nu är hemma. För det är ju generell egenskap. Men den kan lämna till häst. Det vill säga försvinna på en gång. Vid ett stort svek så öppnar sig ett svart djup under oss.
Och det är väl det många, de historierna jag får höra lite idag, att de relationerna man har byggt upp, apropå förtroende, som jag hävdar nästan är morgondagens valuta,
ja,
apropå tillit,
ja,
det rivs ganska mycket broar just nu. När det tas vissa beslut som måste tas utifrån någon sorts must-have-behov. Men det finns vissa broar som kommer ta väldigt lång tid att bygga upp efter det här, och kanske vissa kommer inte ens kunna byggas upp.
Absolut. Därför att den tid det kommer att ta att bygga upp den bron och få den tillbaka till det tillstånd den var innan, mycket lång.
Om vi tar ordet norm,
mm-hmm,
och så tar vi det någonstans hösten 2020. Vad tror du kommer att vara de största skillnader i det som vi ansåg var norm innan 2020 kontra hösten 2020?
Alltså det här träffas i stor grupp, flock, normen. Den har vuxit till sig dramatiskt under 30 år. Vi sitter på ett sånt hotell och samtalar som heter At Six, som är byggt för att flera tusen människor ska kunna träffas i flock. Almedalen på Gotland, där är det 20 000 människor som träffas i flock på mycket liten yta. Bokmässan i Göteborg, många, många tusen människor som träffas på liten yta.
Fotbollsarenor,
bio, många människor som träffas på liten yta och är tillsammans. Den normen kommer att ändras. Och det kan vi vara helt säkra på. Den kommer att delas upp i två högar. Den ena högen är funktion. Titta på film, om det är det som är önskvärt. Träffa en representant för arbetsgivarna. Få tag i någon på Bonniers, om det gäller bokväsen. Det är det funktionella för att vara där. Det lägger vi i en hög. Det kommer vi kunna lösa i de flesta fall med hjälp av teknik. För tekniken idag är så pass avancerad på ett antal områden så det klarar vi. Sen har vi jättestora, enorma, galopperande sociala behov som vi har med oss sedan många miljoner år tillbaka, som härjar inuti oss, som gör att vi vill vara nära och vi vill träffas och vi vill hänga.
Den sociala varelsen.
Och den lägger vi i en annan hög. Och då kan vi se att Almedalen kan delas upp i två högar. Den funktionella högen, den löser vi med hjälp av teknik. Sen finns det en massa människor där som det vore kul att hänga med, och de kommer vi nog att kunna hänga med, men det är inte nödvändigt att vi gör det i Almedalen.
Jag tror ju till och med att om inte bara organisationer, vissa branschers existensberättigande på riktigt skakan från grunden just, ja, nu. För hur vi har löst X eller Y har varit på ett sätt.
Ja.
Men när man egentligen summan av problemen någon annan kan lösa vid ett annat sätt, om det helt plötsligt blir värdet. Helt plötsligt kan vi få konkurrenter som inte ens visste vi hade nyss.
Men vi människor, och ska vara latmaskar. Evolutionen har utrustat oss med energispar. Vi går på ekonomimod hela tiden. Det vill säga, vi ska inte springa runt som galningar och pröva nya grejer hela dagen som man är helt snurrig i bollen. Det vore inte effektivt beteende av oss. De som gör det låser vi in och kallar för maniska, de som är på det sättet. Men nu är det kris. Nu tvingas vi att pröva nya saker under tvång. Så måste barnen vara hemma halva tiden från skolan under tvång. Måste vi få till det här styrelsemötet som vi normalt sett brukar träffas, men nu får vi lösa det med Zoom. Under tvång förändrar vi oss, och det är precis vad vi kommer att se nu, hur hela branscher bryts sönder av den förändringskraften.
För det blir ju att allt, för tvång för mig det är väl någonstans under kategorin must.
Must.
Och då vill jag nästan säga att det som idag ligger på need, och definitivt det som ligger idag under kategorin nice, vilket nu vill jag ju som född på Gotland, och jag vet att du är ofta på Gotland, en sak jag är på genuint orolig för Almedalen, det är ju för att om Almedalen kanske har varit nice to have eller need to have, men det har inte varit must have. Och man har kanske trott att det var ett must have. Och nu blir det ingen Almedalen 2020. Och så kommer massor av människor in och säger att det gick ju bra utan det här. Så vad händer nästa år då? Och det där kan jag översätta till ett antal organisationer som har haft ett antal kunder som har köpt vad man bara har köpt. Sitt försäkringsbolag eller sin bank som man bara haft som man allt. Men nu har vi testat MAST inom andra segment. Och helt plötsligt finns det ingenting om varför vi ska gå tillbaka till det där. Och då kan vi faktiskt existentiellt ta bort ett antal organisationer och branscher hur fort som helst.
Absolut. Och den här energisparfunktionen hos människor, den fungerar ju åt två håll. Den här krisen, det vet vi idag. Det visste vi inte om vi hade träffats för en månad sedan. Kommer att vara med oss i 18-24 månader. Det verkar alla virologerna vara relativt eniga om att det här inte är utagerat till jul. Ej heller till våren, utan det kommer att hänga kvar nu i världen en period. Troligen två år. Då etablerar man nya vanor. Och eftersom vi är latmaskar och har ekonomi, det här economy mood inbyggt i just, så kommer det vara lika svårt att ändra tillbaka sen. När vi väl har valt oss vid det nya tillståndet. Att sen,
apropå ny norm.
Ja, ny norm. Det har ju bildats en ny norm. Vi träffas på Zoom. Det kan man göra på Zoom. Nej, men vi zoomar på det. Ja, men ska vi inte träffas? Nej, men det är så dyrt. Och så tar det flera dagar om jag ska resa ner till Göteborg. Nej, men vi zoomar det.
Det tror jag vi som, i och med att du och jag är kollegor, vad är ett föredrag? Jag tror att det kommer ställas ännu mer krav på när vi väl ses relationsmässigt, inte det funktionella, så kommer det upplevelsemässigt krävas så mycket, mycket mer. För det många gör egentligen av oss, det är att vi bara flyttar in i en ny kanal. Det är lite som printbranschen blev digital, man tog befintlig tidning och bara flyttade in. Det upplever jag lite i vår bransch och ett antal branscher gör nu också. Vi gör samma sak som vi gjorde innan fast vi bara lägger en ny fiskedamm. Det är något annat. Vi behöver ha en viss typ av föredrag på Zoom och en viss typ av föredrag när vi faktiskt ses i en sån här konferenslokal vi nästan sitter på.
Det här tycker jag att man kan lära sig en del av en annan bransch. En bransch som jag har en fot inne i. Jag har ju en del av mitt liv i teatern eller vid teatern och är styrelseordförande i en teater på Gotland som heter Roma teatern. Som är en så kallad fin teater, Shakespeare teater. Skådespelare som jobbar på en scen och trampar tilja är något annat än en skådis som är uppvuxen med att spela in såpopera. Det är samma jobb så att säga, vi ska skapa ett konstverk tillsammans. Men sättet som man jobbar med när man skapar en såpa och kan klippa och har en kamera och en regissör och tidsutdräkten, det ser ju helt annorlunda ut. Förmågan hos den där såpaskådisen jämfört med en dramatenskolad trampatiljaskådis som är van att köra 2 timmar och 45 minuter med paus, visserligen. Och att lära sig text i långa banor. Vi kommer att få uppleva, många av oss, i vår bransch, din och min, ledare, styrelseledamöter, hur man måste utveckla material som är helt annorlunda när man ska jobba via en skärm. Och det kommer att ställa mycket högre krav på förberedelser. Det är en rimlig hypotes. För man måste vara mycket tydligare på skärm, kortare på skärm. Det vill säga man kan inte associera fritt utan man måste vara helt klar över vad jag vill säga, vilka exempel jag ska använda. Tala nästan som alla vore hörselskadade eftersom det försvinner alltid lite på länken över till andra sidan. Så jag tror vi kommer att få se hur det sönderfaller i flera delar.
Och för att det inte ska bli liksom innavel mellan två föreläsare. Men det här kan vi översätta till andra branscher.
Absolut.
Att det vi gjorde, huret vi löste det. Det är nog samma, vi ska ändå lösa ett vad.
Ja.
Och vi förmodligen har ett varför som ligger i grunden varför vi gör just det här. Men huren kommer ju vara helt annorlunda.
Ja.
Vad tror du i de, apropå den lato, det ligger liksom långt tillbaka i tiden. De beteendeförändringar som nu är på MAST. Vilket jag ibland kan tycka är ganska välkomnande, det som sker just nu. Vad vill du sätta fingret på? Vad tror du är de viktigaste beteendeförändringarna som det gäller att ha koll på just nu? För en organisation för att vara förstansvarigt imorgon?
Den stora saken är antagligen att vår bild av världen får sig en knäck. Från att världen var en enda stor lekplats, hela världen. där du säger så här, min väninna har en yogakurs på Bali, ska vi inte dra i sommar? Det vore ju sjukt kul, det är ju också en ö. Gotland är en ö, men Bali, du vet, alltså, du ska se hennes yogakurser. Vi har drömt så och tänkt så på våra liv. 16-åringar har suttit och tittat på utbildningar i Köpenhamn och London och kanske man drar till Berlin och göra någonting. Fantastiskt, å ena sidan, kan man säga. Men ett undantag, kan man säga idag, å andra sidan. För det som antagligen nu händer är att våra drömmar, vårt sätt att se på världen, krymper igen. Och kretsar kring en region, ett land, en del av världen. Vi blir mer regionala och nationella i hela vårt sätt att se på världen. Och för företag innebär det här en slags maxifiering av tillvaron. Jag ska förklara. Max är ett litet hamburgareföretag från norr som tränger ut hela McDonald's ur Sverige snart. Genom att komma uppifrån norr och pressa McDonald's längre och längre söderut. Beroende på att de är lite bättre anpassade till de lokala omständigheterna, Max. Hur vi är just här, hur smakbasen ser ut just här. Och det där är svårt för den stora multinationella aktören att klara det som måste hitta en genomsnittslösning som fungerar både här och i Österrike. Och nu börjar problemen. Mm. Det här kommer vi att få se på ett antal områden.
Ja. Det kommer ju ner till, alltså apropå gruppens X-faktor, gemensam nämnare.
Ja.
För om vi då inte känner att vi har inte gemensamma nämnare med hur USA säger på att vi ska lösa det här. Men däremot hur man tar fram en krydda eller en köttbit i Norrland, det är ju helt enkelt annat.
Ja.
Men då blir ju en följdfråga utifrån din och Per Schlingmans syn på Gud. Alltså globalisering, urbanisering och digitalisering. Ja. Digitalisering, den kan vi bara bocka av. Det är ju det som sker nu, den riktiga revolutionen. Alltså om vi pratar fjärde industriell revolution, det är ju total reskilling här nu.
Ja, det här viruset, corona ibland, covid-19 ibland, skyndar på saker som vi har talat om i vissa fall i 30 år. Att vi ska göra, borde göra eller kommer att göra. Shoppa på nätet, matvaror. Det har gått sjukt långsamt att få det att fungera här i Sverige i varje fall. England har varit lite snabbare, några andra länder har varit lite snabbare. Nu tog det fart. Att vi skulle konferera och umgås med videoconferencing har sagt sedan år 2000 att det skulle påverka flygandet. Det har inte hänt. Flygandet har ökat. Videoconferencing har ledat ganska konstant.
Tänk när Tandberg kom med sina första.
Ja, och tekniken har funnits länge. Nu gör vi det. Och nu är vi där igen, latmaskarna, så att säga. 7 miljarder latmaskar har haft den här tekniken, men latmaskarna, nu tar latmaskarna fram den.
För att det kommer till mast här.
Nu är det mast. Och då packar vi upp den och då gör vi det. Ta små cocktails tillsammans på Zoom-plattform och säga hej till varann en lördag istället för att åka runt hela Stockholm. Bara hänga en stund tillsammans. Hur var din vecka? Ja, men jag gjorde det. Ja, sen kom min fru hem och hon har varit borta. Skål på det förresten.
Ja, och det är ju det alla som sitter och lyssnar nu borde och måste, apropå mast. Hur förflyttar jag min organisation till det där mast? För är vi inte i mass så har vi inget existensberättigande imorgon. Men då, så vi lämnar digitalisering, ja. Globalisering och urbanisering då.
Mm.
Den globaliserade one world. Vad händer med det första? Globalisering har varit inne på, men urbanisering då? Apropå det du fick lite skit för på Nordic Business Forum 2017. Du sa att Värmland och Gotland är så kallad skräpyta. Då var det livat.
Ja, det var det åka av. Det kom 17 000 olika nedslag inom loppet av en timme, tror jag, på sociala medier och så här. Ja, det blev åka av. Junk space är ett ord, en ordlek, som en holländsk arkitekt gjorde därför att han hade sett att det fanns något som heter space junk. Det är gamla satelliter och sånt som åker runt jorden så här, och bara ligger och skräpar där. Och där ligger mycket grejer. Space junk. Han är arkitekt, den här karn. Han heter Rem Koolhaas. Och så gick han där och fantiserade om det. Men då måste det ju finnas junk space. Yta som är skräp. Och yta som är skräp, det är yta som vi människor har använt, bebott, varit på, men dragit. Och bara lämnat. Och det har vi alla sett. Gamla övergivna fabriksbyggnader eller hus, ni vet, där taket håller på att ramla in och fönstren är trasiga. Det var det han menade. Inne i städer finns det också viss junk space. Platsen under Västerbron, precis där pelarna står.
Just det.
Det är en junk space. Det är ingen som vill vara där om man inte är yrkeslodis eller något. Då kanske man vill bo där.
Det är dream space.
Vad sa du?
Det är deras dream space.
Det är deras dream space. Där får du vara i fred. Det är ingen som är där och orkar vara där. Och du får bara hålla på. När städerna då började bre ut sig på det här våldsamma sättet som de har gjort, ta över nästan ländernas roll i att driva ekonomisk utveckling och att samla människor. För det har de gjort. Vi kommer ju snart att ha, ja, vi har redan 62-63% av världens befolkning i städer. Och rör oss snabbt upp mot 80%. Sverige ligger runt 80 redan nu, men fortsätter. Då blir det en hel del platser i våra länder som blir övergivna. Vi lämnar dem för fäfot, som det heter. Och då blir de just junk space. Att Värmland och Gotland kommer att användas där som exempel har bland annat att göra med att det lustiga fenomenet att Gotland som ö beter sig likadant som Sverige som land. Det vill säga, människorna på Gotland flyttar till Visby. Och det är väldigt tydligt, så det är lätt att räkna vad som händer. Och vad som händer med vårdcentraler och vad som händer med infrastruktur och vad som händer med byggnader, maskiner och utrustning på resten av ön när människorna drar sig ner mot en plats. Och då bildas såna här övergivna platser.
Men kan det här, det som har skett sist i månaderna, kan det vara en renässans tillbaka?
Kanske. Men det är nog en renässans först och främst för närområdet till staden. Det vill säga att man flyttar till Värmdö, inte till Hälsingland. Och skälet till detta är att tekniken är bra, den kan hjälpa oss med mycket, men vi behöver ses en gång i veckan eller några gånger i månaden. Och då vill man dra in. Och då är Hälsingland för långt för att dra hela vägen ner till Stockholm för att göra det mötet eller ha den, det avslut, kontraktsavslutet eller vad det är nu man ska göra.
Apropå min rubrik på avsnittet, det som har tagit oss hit inte kommer att ta oss dit. Om du får tänka fritt kring den rubriken då.
Mm.
Vad är det som kommer att ta oss dit? Om du får sätta någon sorts... Vi tar bort, apropå vi har pratat om att man ska vara bäst på att ta bort idag, inte lägga till. Men du tar bort allting förutom två, tre grejer. Vad är det som gör att vi kommer att ta oss dit, vad nu dit är?
Mm. Det där ekonomisparande djuret som vi är, som är lite socialt, är också lite rädd av sig. Och nu blev vi rädda och gömde oss under sängen en stund. Och sängen är ofta våra egna länder. Vi springer in under sängen och så ligger vi där och kurar nu. Det är ett rimligt beteende att bli rädd för ett virus som eventuellt tar livet av en del av oss. Så det ska vi ju vara. Men mot rädsla står alltid nyfikenhet. Och den kommer att locka ut oss. Så vi kommer ut igen. Om 8 år, 2024 säger SAS, 2025 säger Lufthansa, tror de att då är vi kanske lite igång igen med flygandet på något likartat sätt som nu. Det är alltså 5 år från nu. Tittar vi på hela världen så kanske jag skulle säga att det är 8-10 år innan vi är tillbaka i den här känslan av världen som en jättestor rolig lekplats. Där man kan åka till Bali på den där yogakursen som vi pratade om. Det kommer nog att ta ett tag, men vi kommer ut igen. Nu är vi skrämda, nu är vi under sängen, men nyfikenheten kommer absolut att ta ut oss igen. Och så är vi igång med globaliseringen igen. Vi har blivit skrämda förut, alldeles nyss var det 2 världskrig, nyss och nyss, men vi hade det under 1900-talet. Vi hade spanska sjukan i början på 1900-talet, världen slog igen med en smäll, slog vi igen gränserna. På det sätt som vi gör nu. The hammer and the dance, som det heter på engelska. The hammer and the dance är sättet som vi alltid har hanterat pandemier på. Du klipper till utav bara helvete och stänger allting. The hammer. Öppnar efter ett tag. Då kommer människorna ut. Då sprider sig pandemin. Då klipper du till igen. Och vi leker nu med the hammer and the dance. Men efter ett tag så lägger vi undan hammaren.
Apropå dance så tänkte jag ta en övergång just till funky business. Om vi tar den svenska, fick vi kapitalet att dansa.
Yes.
Hur kommer vi igång med dansen? Vad är liksom, tror du är, du var inne på det, den här första punkten. Hur får vi mer igång dansen ändå.
Jag tror att när såna här händelser som pandemier som drabbar alla länder samtidigt, vilket är en, det är ganska ovanligt att vi alla är i samma situation runt hela världen och nästan samtidigt. Och de diskussioner som vi då för med varann och de beslut vi tar blir ofta väldigt, det blir pedagogiskt, det blir nästan som en undervisning i hur vissa saker fungerar, till exempel det ekonomiska systemet. Vi kommer nu att bli varse på ett väldigt kraftfullt sätt, också i det gamla storföretagens Sverige, hur viktiga små företag är för sysselsättningen. Nu, hur viktiga de kommer att vara för sysselsättningen sen och framgent. Det här är ett land vars rikedom är uppbyggt av stora, tunga industrikoncerner. Vi är duktiga på det, att bygga sådana. Så har alla anledning att vara stolta. Men krisen visar nu att det är nästan 1 miljon människor som jobbar i små och så kallade mikroföretag. Och det är där vi också har vår framtid, i små mikroföretag. Det är ju inte så att våra industrikoncerner kommer att dyka upp och vara någon sorts jobbmaskiner efter krisen. Inte alls. Offentlig sektor kommer inte att vara någon stor jobbmaskin heller. Inte alls. Vi kan inte höja skatterna så mycket mer än vad de är här i Sverige. Och därmed återstår egenföretagande. Entrepreneuriell skill.
Ja, det är intressant, för då blir lite de här pendlarna från då globalt till lokalt.
Ja.
Från makro till mikro.
Ja. Från stor till liten.
Mm. Och långsamt till snabb.
Ja.
För det är ju det som gör att vi inte klarar de här jättarna, avstånden, hierarkierna som det lätt blir. Vi blir för långsamma. Jag pratar mer och mer om att vi måste bli bättre på parera istället för planera.
Mm.
Och hastigheten i pareringen. Att okej, vi reagerar på nu någonting händer. Det behöver inte vara en pandemi, det kan vara något annat problem eller annat kundbehov, beteende. Jo, men vi måste anpassa och agera. Men vi är för långsamma från att reagera innan vi ens kommer till att anpassa oss. För att komma till agera så måste vi ju reagera på nästa sak.
Det är absolut så. Och sen, du frågade också det tog oss hit, men vad tar oss vidare? Det finns något som du och jag inte har berört här, men det är kopplingen mellan finanskrisen och coronakrisen.
Berätta
och det
mer.
Finns en sådan brygga. Och den bryggan heter lån, att låna pengar. Och det kan man göra som företag, kan man låna pengar. Man kan låna pengar som land. Det vet ju alla, Grekland har lånat mycket, vi har inte lånat så mycket. Och personer kan låna pengar för att köpa ett hus eller en båt eller en lägenhet. När man lånar pengar så tar man en finansiell risk. Alla gör det. Ett land gör det, ett företag gör det och en person gör det. Vi har tagit stora risker under lång tid finansiellt. Och vi har haft anledning att göra det därför världen har varit relativt fredlig. Vi har inte varit utsatt för pandemier på länge. Oroligheter av global natur har vi inte haft på länge. Så vi har haft anledning att tro att ett lån på 8 miljoner, det är väl ingen fara. Det är lugnt. Det kommer ju nya kunder, det flödar på.
Just in time.
Just in time. Det kommer nya förfrågningar, det kommer, lönen kommer när den ska komma. Ett slags flöde av pengar, gods, services och produkter som har löpt jättefint. Och då är det inte så hög risk att ha ett lån. Men när kristider kommer, då löses det här ut i negativ riktning så att säga. Det blir ju en enorm belastning med skulder.
Men ändå för en person som är liksom, har en ekonomisk doktorexamen inom internationellt företagande.
Ja.
Jag som inte har det. Jag blir förbluffad över hur kort tid vi behövde ha lite kris för att alla lador var tomma. Alltså vi har haft ett antal år där vi har mått väldigt bra.
Mm.
Låg ränta etc. Mm. Men 4 veckor orderstopp så var det total kris.
Här gäller det att vara listig. Vi pratade tidigare om tillit. Indier spar. Kineser spar pengar. Israeler spar pengar. Det här vet man från forskning. Det sparas mycket pengar i de här länderna. I synnerhet till sin pension, barnens utbildning. De spar av det enkla skälet att de litar inte på staten. De litar inte på institutioner. De har låg tillit. I lågtillitsmiljöer spar man mycket. Därför att det finns ingen anledning att lita på att banken finns kvar där, så jag spar i guld istället. Massor med olika tricks i en lågtillitsmiljö som driver upp sparande för framtiden för att klara livhanken.
Företagsledaren skulle lyssna lite på Ebba Grön, låter som.
Det kan man säga att det vore om och om igen, sätter på repeat. Här är vi i ett högtillitssamhälle. Där man tänker så här, jag kan väl inte bli arv, jag blir ju inte lämnad på gatan. Jag menar, skulle jag bli arbetslös, finns det ju A-kassa, tillit till den. Finns det inte A-kassa så finns det försörjningsstöd som det offentliga står för, tillit till det också.
Lönegarantier.
Det finns lönegarantier som kommer att kicka in om bolaget går i konkurs, etc, etc, etc. Då behöver du ju inte ha en buffert på en årslön, eller hur? Det avsätts pengar till din pension, och skulle det vara så att det inte avsätts pengar till din pension finns det en miniminivå för en svensk medborgare som man får i pension. Det har vi tillit till.
Hängslen och rivram.
Det kan man inte räkna med om man bor i Guangzhou eller i Indien. Då spar man pengar till det här. Så den här höga tilliten som vi har också lett till ett finansiellt beteende som är väldigt annorlunda. Och det är en av sidoeffekterna, kan man säga, av hög tillit är lågt sparande.
Orsak, verkan.
Orsak och verkan. Och helt rimligt när det väl är sagt. Helt rimligt.
Och med all din ekonomiska kunskap och bakgrund då, här har du ett antal tusentals chefer som har dig i höger och vänster öra nu. Mm. Vad vill du säga med de här lärdomarna?
Mm. Jag vill säga att vi ska göra ett par, tre saker de närmaste åren. Nummer ett, komma ihåg att det här är en parentes. Pandemier kommer och går. De har gått med oss så länge som vi har funnits på den här planeten. Det här är inte end of history. Det är ett år, det är kanske två, i vissa branscher lite mera flyg. Men det är en parentes. Sen startar festen igen. Men vi kanske dansar lite närmare utgången, några av oss. Därför är vi lite rädda från förra gången. Men vi kommer att vara igång igen. Så det är nummer ett. Nummer två. Vi har underskattat de finansiella riskerna på ett antal områden. Både som individer och företag och som hela samhällen. Vi har lånat helt enkelt för mycket pengar i verksamheter som har hög rörelserisk. Och då får man två risker kombinerat. Hög rörelserisk och hög finansiell risk. Försök att undvika det. Och se över, så att säga, balansräkningen heter det på formspråk. Inför de år som kommer. Det finns anledning att tro att världen kommer att bli ungefär som en båt som är lite gungig efter den här coronakrisen. Det kommer att gå vågor. Inte på något dramatiskt sätt.
Men ingen tsunamis.
Nej, inte tsunamis. Men ungefär som när Gotlandsfärjan har det lite jobbigt, så att säga, bort till Nynäshamn. Nummer tre. Vi kan räkna med att det här gigonomics kommer att minska i omfattning runt om i världen. Helt enkelt därför att det är en form som är väldigt riskabelt för den som är utövare. Att vara giggare, och må det vara Uber-chaufför eller Foodora-leverantör eller vad nu man är. Men det finns arkitekter, doktorer och finyrken också där man är gigster.
Föreläsare.
Föreläsare är en sån. Den delen får, av ekonomi, det ekonomiska systemet får sig en törn under åren framöver. Jag tror vi ska räkna med att människor kommer att vilja jobba i organisationer på ett helt annat sätt än vad de har velat.
Kanske en renässans för det offentliga?
Det kan vara en renässans för det offentliga, men en renässans för att ingå i en hierarki med lite större trygghet än att vara gigster.
Om Kjell Anders Nordström lägger ett vitt papper framför dig.
Ja.
Och sen står det i rubrik Ledarskap 2025.
Ja.
Vad skriver ni på pappret?
Ja, det är ett ord som inte finns. Det heter humanomics. Humanomics. Vi har haft tre sorters ledare i världen. Den moderna delen av vår historia. Den första generationen av ledare var antingen militärt tränade eller hade någon sorts legal bakgrund. Så ser världen ut någonstans i början på 1900-talet. Sen kommer tekniker som ledare på alla områden. Och det är inte så konstigt. Teknik dominerar 1900-talet, och den som ska leda någonting bör förstå teknik. Så ledarna är tekniker. Det låter konstigt idag kanske när vi pratar om det, men de är faktiskt det. Och med början på 70-talet så sorteras allihopa ut till förmån för en ny sort. Det vill säga då dyker ekonomerna upp och gör anspråk på att det är de som ska leda verksamheter. De som har gått på Handelshögskolan eller Wharton eller Harvard. Trump har gått på Wharton, apropå det. Janne Carlsson var en av de första cheferna i flygbranschen med en ekonomisk bakgrund. Det hade varit tekniker innan. Och Janne började intressera sig för passagerarna och maten och business class och göra om flygande till någonting annat än en maskinupplevelse, så att säga, flytta människor från A till B.
Och att gästen inte störde arbetarna.
Att gästen inte störde. Så vi kan se några tydliga mönster. Militärer, jurister som blir tekniker, som blir ekonomer. Och i genomsnitt idag, om man går in och gör razzia på olika ställen, så är ledarna ofta ekonomiskt tränade. De kommer från den miljön. Undantagsvis finns det någon skrämd jurist där eller någonting sånt. Men väldigt sällan. Kompletteringskurs i ekonomi. Det är troligt att ekonomerna kommer att förr eller senare ersättas av en annan grupp. Och det är ju konsten att leda och förstå sig på en människa. Det som sporten har sysslat med i 20 år kanske. Inom sport har man alltså förstått att träning handlar ju inte bara om att gasta och göra mycket armhävningar. Psykologisk träning, hur man motiverar, visualiserar, bygger team, löser konflikt. Kunskapen om oss som människa.
Och att jobba tillsammans.
Och att jobba tillsammans och få ut maximalt av ett team. Motivera för att gråta lite tillsammans, work it out, men ta sig vidare. Inte lägga onödig tid på konflikter och konstiga underliga gruppprocesser. Den kunskapen lär inte vi ut på Handels i någon större utsträckning. Skulle jag göra en bett på hur det ser ut 2025 och framåt, så är det att den kunskapen kommer att få ett högre värde och värderas vid chefstillsättningar på ett annat sätt än vad den gör idag, då vi tittar på din tekniska kunskap eller ekonomiska eller vad det nu kan vara.
I förra avsnittet hade jag en väldigt skicklig Ann Helenius. Mm. Som har varit CIO, alltså för ett antal organisationer. Som också hon sa att hon tror att morgondagens CEO, alltså vd:n, kommer vara CEOs. Alltså vd:n kommer vara för IT-cheferna som tar den rollen. Och då sa jag så här, att jag tror den heliga formen kommer vara high-tech plus high-touch.
Ja, det räcker. Men i omvänd ordning, high-touch med high-tech. Det vill säga, man förstår tillräckligt mycket teknik för att kunna leda verksamheten.
Ja, och jag målade upp det som två bollar. Det var ingen som var före eller efter, utan två bollar. Och där de möts, det är där det kommer att bli det heliga.
Mm.
Men du, då tar vi bort det pappret och så får du nytt papper av mig.
Ja.
Och så står det organisation 2025.
Mm-hmm.
Vad skriver du ner på det då?
Då skriver jag heterarki. Inte hierarki, utan heterarki. Och en heterarki, det är någonting som är organiserat ungefär som ett hologram. Och nu blir det konstigt. Ett hologram är en bild som är tredimensionell. Där alla punkter innehåller tillräckligt med information för att skapa hela bilden. Det vill säga, en heterarki är en organisationsform där alla vet allt om allt samtidigt.
Inte att cheferna har informationsövertaget.
Nej.
Och makten är det.
Nej. Utan här vet alla allt om allt samtidigt. Och när alla vet allt om allt samtidigt kan man agera väldigt snabbt. Nästan som ett djur eller som en organism, om ni förstår vad jag menar. En björn som tvärvänder. För alla celler vet ju att vi ska vända nu. Och då vänder björnen.
Det är som fågelflocken som på hundradels sekund drar till höger istället för
starar då. När de som kommer här i hundratusentals. Och den starflocken kan vända på en femöring. Och alla vet allt om allt. Den är heterarkiskt organiserad. Och det där har vi tittat på i många år, forskare. Att bygga heterarkiska organisationer och vad de har för karaktäristika. Och en av de saker som då krävs i en sån organisation är att man delar attitudes. Man har ungefär samma inställning till risk till exempel. Eller samma inställning till kvalitet. Det innebär inte att man behöver vara lika på något sätt.
Skavet måste, för det är mellanlandet som vi pratar om. Skavet måste ju vara där.
Skavet går jättebra, för det är några är tekniker och några är ekonomer och några har ingen utbildning alls. Men man har ändå samma uppfattning om kvalitet. till exempel. Jag tar det bara som ett, eller noggrannhet. Alla som jobbar på en revisionsbyrå bör ha någorlunda, vad ska vi kalla det, nykter förhållning till noggrannhet och siffror. Men sen spelar det egentligen inte någon roll vilken formell träning, eller om det är man eller kvinna, eller somalier eller svensk. Det är av underordnad betydelse.
Hänga på lite apropå vad man borde kunna. Du har pratat om tyst eller vild kunskap.
Mm-hmm.
Kommer in där eller?
Ja, den finns i de här heterarkiska organisationerna. Tyst kunskap är det enkla å ena sidan, men svåra. Faktum att vi människor vet mer än vi kan säga. Akupunktur är sådan kunskap. Det är väldigt svårt att berätta så här i en podd hur rent tekniskt akupunktur fungerar i kroppen när man sätter i nålen och vad det är som gör att man kan använda det som en bedövningsmetod. Men det fungerar. Vi vet alltså mer än vad vi kan säga. Men det gör vi på en massa områden. På konst, litteratur, matematik, fysik, IT, energi. Vi vet mer än vi kan säga.
Vild kunskap då?
Ja, det är att behärska konsten att segla till exempel Gotland runt. Den måste du tillgodogöra dig genom att segla tillsammans med folk. Ta kanske lite kurser, men du måste ut och segla. Ut och segla.
På fältet, lära sig på fältet.
Lära sig på fältet. Förr eller senare kommer du att behärska båten. Leda teamet ombord. Men det finns bara ett sätt att lära sig, nämligen genom att göra det. Och göra det igen och göra det igen och göra det. Gärna tillsammans med en mästare. Efter ett tag behärskar du det, men du kan inte berätta riktigt om vad det är du gör. Men du kan göra det. Och det där kallas då för vild kunskap. Att behärska någonting, men kanske inte nödvändigtvis kunna sätta ord på riktigt hur man gör. Och den kunskapen får mycket stort värde ju mer vi digitaliserar.
Ja, det är ju det. Ett ord, vi har pratat lite om lag, men just ordet träne kommer jag tillbaka så ofta. Apropå träneledarskap eller träneparera.
Ja.
Vi måste ju göra det då. Det finns ingen elitidrottare som inte tränar på isen, på handbollsplan, på fotbollsplan. Men titta på hur mycket ledarskapsutbildningar som är klassrum som inte egentligen reflekterar över det vad vi borde träna just nu.
Intelligenstest används på alla högskolor. Jag har varit mycket. Då vet vi idag att de mäter hur bra man är på intelligenstest. Det vill säga man blir bra på det man gör. Och många av de här studenterna har ju gjort 500 test bara för att komma in. Så efter ett tag blir de ju bra på att göra test. Och då kommer de in. Men det berättar ju ingenting om hur de är på skolan. Det vet vi också, för det har undersökts nu vid det här laget. Människor blir på ett nästan extremt sätt duktiga på det de gör. Och är de mycket i klassrum och tränar ledarskap i klassrum, så blir de duktiga på ledarskap i klassrum. Men de flesta ska ju inte leda i klassrum sen när de kommer ut ur klassrummet. Ja,
och det är väl ganska bra att säga, i kris som vi kan väl säga att vi är idag.
Ja.
Hur folk agerar som vi inte gjorde när vi hade liksom i klassrummet. Och det är det jag menar, att vi måste göra och vara jäkligt närvarande. Och kalibrera kallar jag det för.
Ja.
Hela tiden kalibrera och förädla.
Och nu gör vi. Och vi är nödda och tvungna till att göra. Nu är det så att säga, jag vill inte, utan nu är det bara att göra.
Du, rubriken, det som har tagit oss hit kanske inte tar oss dit. Dina tre avslutande, det här bör våra lyssnare zooma in på.
Mm. Sänk den finansiella risken.
Ett.
Minns att det kommer att bli globalt en dag igen. Men just nu, tänk nationellt och regionalt.
Mm. Två. Och den sista.
Det är vi människor som kommer att vara nästa generations byggnadsmaterial i alla organisationer, inte maskinerna. Så tro inte att det är maskinerna som kommer att ta över. Vi kommer att vara viktigare än någonsin.
High touch.
High touch.
Du, hur känns det?
Det känns fint, det var roligt.
Ja, en reflektion.
Det är som att gå i terapi.
Ja, det är faktiskt, jag tittar på min vän och producent Brian sitter bredvid, det är återkommande när man har stängt av mikrofonen att många känner att det här var som en terapitimme.
Ja, men det är som att gå till terapeuten, man får svara lite på frågor så här, hur tänkte du då och när du var där? Och...
Ja, du har bara en fråga kvar.
Ja.
Om du, Kjell Anders Nordström, skulle vara en låt. Vi rullar nämligen alltid ut med en låt för att få lite sköna funky moves när vi går vidare från ett avsnitt till att börja göra. Vilken låt skulle det då vara? Medan du funderar så tackar jag er, de som möjliggör den här podden, teamet, mitt lag, producenten Brian van der Brink, kaptenen bakom kulisserna som gör att det här blir så pass bra. Redaktören Fredrik Andén och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, ja, där hittar ni avsnittet, och sociala medier, LinkedIn och Instagram är vi på. Så vi vill gärna gå in och svara lite på era tankar och reflektioner för avsnittet. Gör gärna det. Dela avsnittet, följ avsnitten. Vi blir så glada att ni blir fler och fler. Med det sagt, någon som har skrivit en bok som heter Funky Business. Vilka funky toner rullar vi ut av avsnittet till?
Elton Johns, I'm Still Standing.
För vi vet ju att det är tuffa tider just nu, och vi har fått lite både smällar i ansiktet och solar plexus. Men vi kommer resa på oss, vi kommer sträcka på oss. Och när det här är över så kommer vi stå där, starkare än någonsin. Tack för att du kom och besökte podden Chefsnack.
Tack. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a